Hejsan allihopa. Det här kommer att bli som ett uppföljningsavsnitt där jag rapporterar av händelserna för det senaste inom The Orkuns fall. Det är verkligen i spetsen för vad som har lagts ut i form av artiklar, intervjuer och även nu senast ett helt seminarium dedikerat till den här pojkens försvinnande. Så vilken ände ska man börja i? Det som finns där ute är då dels Kleins podd som är 4 avsnitt. Och jag har ju lyssnat av dem alla 4 då. De släpptes ju med ungefär en veckas marginal. Man är lite både positiv men även kritisk då till Kleins sätt att framförhålla sig här helt enkelt. Det är en väldigt speciell person, den här utredaren eller private investigator eller detektiven, privatdetektiven. Så jag tror inte vi har någon, jag har inte stött på någon person som liknar honom i den bemärkelsen i vårt land i alla fall. Men han är ganska raljant, väldigt cynisk, otroligt cynisk människa. Slänger in lite skämt sådär emellanåt. Men liksom, han är inte glad på föräldrarna. Det är ju den stora kontentan av den här podden. Han går igenom vad som ledde till att han tog sig an det här fallet då, med att hjälpa familjen att hitta pojken. Men samtidigt så gjorde han det klart att han var inte där för att vara någon slags försvarsadvokat åt familjen, utan det var enbart för att försöka röna vad som hade hänt The Orkuns. Punkt. Så att det är någon uppe i Kanada, som Kanada gränsar ju till Idaho då, som hade kontaktat honom. Och han har ju sitt lokalkontor nere i Texas. Så det är en helt annan värld än norra USA, de delstaterna där uppe. Men så han gjorde en liten briefing där på hans kontor. Och samlade hans personal där och gick igenom fallet liksom. Och tyckte att men det här kan väl vara någonting intressant att ge sig in i. Så han åkte upp dit och tog med sig ett helt entourage av detektiver och anställda. Han hade bland annat även privatspanare då. Och började med att ha ett möte med hela familjen. Så alla tillkallades i stort sett. Både på Vernals sida och på Jessicas sida. Och de var hemma hos Trina Clegg, som ju var dotter till Bob Walton. Och han menar ju på att redan där vid det här mötet så hade han känslan av att det inte stod någonting rätt till med föräldrarna då till det år. Efter mötet så tittade alla, hans personal och han själv, på varann och undrade liksom, shit, vad har vi gett oss in i? När han säger att på det här mötet så gjorde han det klart för alla inblandade att han var där för att leta efter pojken. Och att han är inte där för att göra sig några vänner eller för att försvara någon. Och hans största fokus och prioritet var att hitta Dior. Och han skulle inte sky några medel för att göra det. Och sen säger jag ju då att familjen var ju jättetacksamma över det här och uppskattade allt detta. Men att Jessica och Vernal satt ganska långt bak i det här rummet på en fåtölj och verkade vara lite sådär halvt ointresserade om vad som skedde liksom. Men det var så han blev indragen i det och han sätter ju upp en som ett huvudheadquarter i Idaho Falls. Och börjar ju då den här utredningen och märker väl ganska snabbt då egentligen att eller det han då påstår är nu är att han tog ju direkt kontakt med den här Frank Wildt som var den första privatutredaren som ju i stort sett sa att föräldrarna ljuger, jag kan liksom inte göra något mer här, de får klara sig själva liksom. Och enligt Klein så sa Frank Wildt till honom att föräldrarna säger inte sanningen. Så det var liksom vad Klein kom in med i det här fallet. Trots att han då säger officiellt att han kom in i det här fallet förutsättningslöst. Att han skulle titta på alla bevis och vända upp och ner på alla stenarna för att försöka lösa det här. Men faktum var att han kontaktade Frank Wildt redan de första dagarna. Och den här utlösande beskrivningen av att han så att säga var i dunst med föräldrarna, det kom ju efter att han tog in de här parterna då på intervjuer i Idaho Falls. Han fick ju tag i alla förutom Isaac, som ju skaffade en advokat egentligen direkt. Och han menar ju på att han verkligen ställde de här personerna mot väggen och pressade dem så mycket han bara kunde. Och att han fick ju de här märkliga svaren utav Grandpa Bob. När han då blev pressad så svarade ju Grandpa Bob med att ja, vad som har skett liksom. Det går inte att göra så mycket mer åt det. Så Klein hade visst kastat den här laptopen då som han hade på skrivbordet. Han kastade den i väggen och han hade närmat sig Bob och hur kan du säga så liksom? Det är ju ditt barnbarns barn. Det är liksom en anhörig till dig du pratar om. Och hade väl sagt några välvalda ord. Och han kan ju, jag kan ju verkligen tänka mig att han kan kännas lite sådär halvt skrämmande om han skulle få för sig att höja tonen och komma fram till den på det där sättet. Så Grandpa Bob hade visst kissat ner sig i hela det där rummet då som en följd. Så ja, alltså Kevin Klein han är speciell, det är han ju. Han har sina metoder, men han menar ju på också att han vill bara ha sanningen i det här. Inget annat. Han vill bara ta reda på vad som hände det år. Och skydde liksom inga medel för att nå det målet. Men att om man då går lite mer på fakta så att säga, så menar han på att han hade ett möte med polisen, FBI och de träffades där i Idaho Falls i en restaurang och de ställde frågan till honom, okej, du har ju hållit dig nära föräldrarna, familjen, du har ju börjat göra din egen undersökning, vad tror du hände liksom? Och han säger ju att jag tror inte föräldrarna liksom är helt ärliga mot mig. Och det är då som det kommer fram det här spåret med att det verkar vara någon slags kroppsvätska hittad i vad kan man säga, julhuset på föräldrarnas pickup truck. Så det är en kombination av, det skulle kunna vara blod eller någon annan slags kroppsvätska. Men att detta då försökte man ju gå till botten med och analysera så mycket det bara gick. Men att man kan inte säga vem det tillhör, men att det är mänskligt och det finns DNA på det. Men DNA är liksom förstört så att säga. Så att det går att säga att det finns DNA, men det går inte att utröna vems DNA det är. Så det här har ju aldrig bekräftats från officiella kanaler egentligen. Och vi har ju känt till det här tidigare, men just att vi fick lite mer detaljer just den här gången då. Sen så berättar ju Klein om The Stage Stop, som ju var den här lilla macken, eller man ska säga så, en affär som fanns där i Lidor och ju som föräldrarna hade ju uppgett att de hade begett sig dit då. Och enligt kvittorna så säger Klein att huvudanledningen till varför de åkte ner till Lidor var ju för att köpa de här mensskydden Men enligt kvittorna så köpte de mensskydden sen. Så att vid första, de var där två gånger. Och vid första köpet så köptes snacks och lite dricka och sånt där. Och sen kom de tillbaka 17 minuter senare. Och det var då som de köpte de här menstruationsskydden. Och de här vittnena då, ingen Klein menar ju på att ingen av de här vittnena som han har intervjuat har ju sett pojken överhuvudtaget. Och varken då det här butiksbeträdet eller The Vernal då menar på att det hade ju kommit förbi en transportör av öl då. De kallar det för Beer Delivery Guy. Och att den här personen hade då tagit in Dior upp i passagerarsätet då, fått tuta på tutan och sådär, lekt med honom där inne i kupén. Men den här personen får de ju tag i, och han säger att absolut inte, det är liksom helt mot företagets regler och policy att vi får inte ha någon där inne överhuvudtaget. Och han hade inte sett någon pojke heller för den delen. Och det här butiksbeträdet är inte ens säker på att hon har sett Jessica där inne. Och sen hade de ju varit i tanket då. Så att dels tyckte han det var märkligt då, Klein, att de hade kört vilse där i Lidor. Han menade ju det är typ fyra hus där. Hur kan man liksom köra vilse för att hitta en pump, en bensinpump liksom. Men de hade då slutligen fått tag på den här dieseln egentligen. Det var ju diesel det var frågan om. Och de hade väl tankat på en sån här farmartank, kanske det kallas. Jag vet att det finns såna där. Det är en speciell diesel som kommer från såna här jordbruksmaskiner och sånt som man kan använda det till. Så att det är ju ett begrepp som är känt även här i Sverige liksom. Men det var på ett sånt ställe som de tankade, och den killen då som hjälpte dem att tanka bilen, han stod ju väldigt nära den här trucken. Och säger att jag såg ett barnsäte i den här trucken, men jag såg absolut inte ett barn. Och det hade jag gjort. Hade det suttit ett barn där, då hade jag gjort det. Och så säger Klein till honom att om jag tar det till en grand jury och du får vittna, vad skulle du liksom svara på? Skulle du svara ja, det kunde ha funnits ett barn där i sätet eller inte? Nej, jag hade svarat nej. Det fanns inget barn i den trucken när de var där och tankade. Så det är i alla fall ett förtydligande på alla de här vittnesmålen då. Att man säger att för föräldrarna påstår ju att barnet, eller att det är år satt, följer med på den här trippen till Lidor. Jo, och sen tar jag upp det här med en incident. Jag har ju medvetet valt att inte ta med det här i något av avsnitten. Men jag tycker inte det är rättvist att så att säga utmåla föräldrarna på ett speciellt sätt. Jag menar, vi vet ju trots allt inte vad som har hänt. Men det verkar vara lite mer bekräftat nu, och det är att så att säga när fallet står på sin spets, efter att Lynn Bowerman har kungjort att föräldrarna är misstänkta för ett eventuellt mord på deras son då har ju Klein precis haft ett möte med familjen, och han ett nytt möte med familjen, och han säger då att jag tycker att du, Vernal, och Jessica ska skaffa er ett juridiskt ombud, för att det här ser inte bra ut för er. Och i den vevan så har en anställd till Klein en intervju med Jessica, eller ett längre telefonsamtal, där enligt Klein är hon så nära att uppge vart Diors kropp är. Det var liksom några ord ifrån. Och sen får då polisen och FBI nys på det här. Och då tar de in Jessica till en intervju i Idaho Falls, där hon alltså grillas något enormt. Klein menar ju på, han har ju sett utdrag i de här intervjuerna, och hon oj 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 som hon pressades, men hon säger ju egentligen ingenting mer. Men den här, det här förhöret snarare håller ju på i 6-7 timmar. Och efter att det här förhöret är avklarat så åker Vernon och Jessica till en sån här sexleksaksaffär. Och då har de alltså civilare efter sig som dokumenterar hela förloppet då. Så det finns ju bildbevis. Och han är ju väldigt raljant med att de vet exakt vad de köpte i den här affären också. Och han tar ju upp den här produkten rätt ofta i sina samtal. Att, ja, hur kunde de liksom efter... Han säger så här, ja men jag vet inte vad ni hade gjort efter ett förhör med FBI på 7 timmar. Men jag hade inte åkt till en sexleksaksaffär och köpt en Clone My Winky, som han menar på. Så att om det nu var det de gjorde så, jag menar, det får väl stå för dem. Men faktumet är att ja, det är ju 4 avsnitt och det är inte så mycket fakta i de här avsnitten egentligen. Men visst, han förtydligar en del och han beskriver så att säga sin roll i hela det här, de här händelserna och hans engagemang i fallet. Så en annan viktig punkt är ju den här rättegången då. Det är första gången som han har blivit stämd och han la ju ner mycket energi och tid och pengar även på den här rättegången. Det var ju Vernon som skaffade den här advokaten som heter Ellen Browning då. Och ja, Klein säger ju några välvalda ord om den här advokaten. Och i och med att han är privatdetektiv så tar ju han reda på bakgrund och sådär. Så han har ju den möjligheten så att säga. Han har ju den kunskapen och erfarenheten. Att han kan ju gå bakom kulisserna och se saker som vi kanske privatister inte riktigt kan göra. Så han kom ju till rättegången ganska väl förberedd. Men det var ju hela anledningen till rättegången var ju att han påstod ju då publikt att Jessica visste ju vart The Orch kropp var. Så familjen menar på att det här var ju en smädelse och förtal. Så att i slutändan så slutade det med att Klein vann egentligen rättegången. Det finns ju ett moment i det här domstolsförfarandet i USA som heter Discovery. Och där man då tillåter den andra parten att ta del av den informationen som man har och den informationen som man då förbereder sitt fall med. Så att det gäller ju bägge parter får ju ta del av varandras information så att säga, som då leder till varför man har stämt och vad det finns för nyckelfrågor där i som man ska använda sig av i domstolen. Och Ellen Browning fick ju tag i bevisen som Klein hade. Så att Klein hade ju inspelat material och dokumentation, så att det han påstår egentligen från dag ett, det är ju dokumenterat och det finns inspelat på band. Men samtidigt så är det ju egentligen, slutar det ju där, för att i övrigt så har det aldrig lagts fram några riktiga bevis för att det är föräldrarna som ligger bakom Dior's försvinnande. Utan det här är ju någonting som Klein har kommit fram till själv. Men domstolen tyckte ju uppenbarligen att det Klein gick ut med var sanningsenligt. Enligt liksom en domstol sätt att se på det. Så det var ingenting som han bara hittade på heller. Så att det slutade med att Vernon och hans advokat Ellen Browning förlorade fallet. Eller de gjorde en förlikning snarare. Och blev ålagd att betala då de här kostnaderna då som var förknippade med hela rättegången. Och i och med att Vernon är ju i stort sett luspank vad jag förstår, så fick jag aldrig Klein några pengar tillbaka liksom. Så det var, ja, det slutade egentligen där då med Kleins podd och det han ville så att säga framföra. Men sen hade vi även Marshburn, som är David Marshburn, som är den här senaste privatdetektiven som familjen har anlitat. Och David Marshburn var ju känd, han kom ju egentligen från South Carolina och blev känd där för att ha hittat en hel del saknade personer och även barn då, då. Så att de här sajterna som har skapats kring The Orcoons, som jag berättar om lite i avsnitten, det finns ju såna här ägnade sajter åt The Orcoons där de tar med alla fakta och sådär kring fallen, och de smädde ju föräldrarna rätt hårt på de här sajterna. Men de här webbsidorna, eller en av de här webbsidorna, så kommer David Marshburn in i bilden. Och på något sätt så kontaktar administratorn för den här webbsidan Jessica Vernon. Men Vernon hoppar ju på det här direkt, så menar på självklart, finns det allt vi kan göra liksom för att få några svar. Och det var ju då som jag la ut den här bilden på Vernon och Dior på mitt Instagram-konto. En rätt fin bild på de två. För det var samma bild som Vernon la ut på den här sajten då. När han direkt tackade ja till att få in David Marshburn i det här. Och första med Marshburn var ju då att han har ju begett sig upp dit till Idaho. Så man har ju fått se honom framför kameran, där han då gjorde den här första undersökningen på plats där uppe vid Timber Creek. Och att han de facto hittade någonting. Och sen har det kopplats ihop med att det var han som hittade det där och att det var benrester. Men vi kommer till det, för att det finns ett litet förtydligande där om det. Men i övrigt så har det ju varit ganska tyst efter det. Det här var ju 2019. Men vi pratade ju om 2 år sedan. Så att sen hittade jag att Marshburn hade gjort en intervju med Jessica som han la upp på hans Facebook-sida. Och det är ju 2 ganska laddade intervjuer alltså. Men det börjar jag se det vanliga liksom. Vad gjorde ni och vad skedde när ni lämnade liksom det år där vid med Grandpa Bob och det. Så hon går igenom de bitarna till, jag menar, så mycket som hon kommer ihåg. Det är väl något tillfälle där när hon inte riktigt kan svara på frågan ordentligt. Och han pressar henne rätt hårt. Och sen så säger han bara mitt rätt i. Så säger han bara: Jessica, varför dödade du ditt eget barn? Och hon bara: what? Det gjorde jag inte. Och sen fortsätter han att pressa henne. Det här är bara charader. Du håller på och spelar. Och sen så visar ju då Marshburn bilder på Dior. Och menar på, titta, det där är kött och blod liksom. Kom igen nu. Berätta sanningen. Berätta vad som hände. Säg vad som hände. Och hon sitter ju kvar där i den här intervjun. Och liksom, menar, det är inte så att hon stänger av eller går därifrån. Utan hon sitter ju kvar och säger: jag har absolut ingenting med det års försvinnande att göra. Absolut inte. Ja, så det var lite... Det gick ganska hett till där. Men Marshburn menar ju sen att han gjorde det här för att verkligen en gång för alla ta bort den här stämpeln från att det är de som ligger bakom det här. Sen igen så in i Isaacs egen roll under den här dagen. Och säger att Isaac egentligen var ju en inledande sökning. Så låg han ju kvar i tältet i stort sett och drack alkohol. Och var inte alls speciellt överdrivet sugen på att hjälpa till med letandet. Och att han har ju resetat sin telefon 3 gånger. Upptäckte de ju efteråt. Samt att han är förknippad med ett annat fall. Och det här får man ju eventuellt ta med en nypa salt. Jag vet inte, men han säger att Isaac är förknippad med ett annat försvinnande i Idaho Falls. Och att Isaacs egen pappa är alltså en försvarsadvokat i Idaho Falls. Och en rätt välrenommerad sådan. Så man är på att det är mycket bakom kulisserna här som man inte riktigt har fått reda på. Så kontentan efter de här 2 intervjuerna är ju att Marshburn tror ju att det är Isaac som ligger bakom det års försvinnande och att det är han som har gjort någonting mot honom. Jo, jag tänkte faktiskt stanna här. Det finns mer att förtälja. Det duger gott och väl som en episod. Så att vi... Jag fortsätter och berättar mer i kommande avsnitt. Ha det så himla bra. Se till att ni prenumererar på podden och följ gärna serien på Instagram. Ha det bra. Hej då.